En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Hej, välkomna ska det vara då denna torsdag till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk, mitt emot mig sitter Kalle Karlsson i vanlig ordning och bredvid dig sitter Johan Linderstam. Välkommen tillbaka till podden.
Tack så mycket.
Har ni haft ett bra landslagsuppehåll?
Ja, det vill jag nog påstå. Jag tog sent om sidan beslutet att inte gå, lite bortskämt kanske, att inte gå på matchen i tisdags. Men med facit i hand får det anses vara ett ganska bra beslut, skulle jag väl vilja säga.
Jag tog samma beslut och jag är lika nöjd som dig att jag valde att stanna hemma i soffan och se spektaklet där hemma. Nej, men landslagsuppehållen är ju alltid sköna, för då får man ju lite andningsrum liksom efter.
Precis. Att
i veckorna så när det är Champions League-spel och cupspel eller vad det än är, om det är ligacupen eller vad det nu är, så brukar det vara ganska hektiskt.
Ja. Vi måste lyfta din farsas tips där också. Det är så du twittrar om det.
Ja, just det.
Vilken fingertoppskänsla.
Ja, så här är det ju, det ska man ju veta. Han spelar ju väldigt ofta på galna resultat. Väldigt ofta faktiskt pricksäkert. Så sätter han ju inte alltid. Som till exempel där när han spelar Brasilien-Tyskland så vann han ju inga pengar. Han kan man ju noll, men att sätta, han hade 0-4, 0-5, 0-6 på den matchen när det blev 1-7. Och den här gången så satte han två resultat. Det var 1-4 och 0-4. Och direkt när han gjorde 1-0 så mässade jag till han så här: 0-4, punkt, punkt, punkt. Då svarade han: det kommer. Och sen trillade det ju på. Och sen vet jag, så jag ringde upp han faktiskt när det stod 4-1 då. Och då var han jävligt nervös. Och då Isaksson gjorde den där fantomräddningen på slutet.
Det är helt galen.
Ja, den var galen. Så att, ja. För en gångs skull så var farsa jävligt nöjd med Andreas Isaksson. Så han steg i graderna där.
Ja. Är magiskt. Det är helt fantastiskt att spela i det läget och spela 0-4.
Ska också säga att det här gäller min bonusfarsa då. Han är ju inte speciellt insatt alls, utan han drar bara tvärsäkra påståenden från riktig soffexpert så där. Liksom när någon match där Champions League final. Idag blir det 0-5. Liksom ingen grundar inte på någonting, utan bara ren känsla liksom. Så han stoppar upp fingret i luften och känner av det här istället.
Nej, det är mäktigt tycker jag. Så jag plockar upp en sak som vi pratade om förra veckan. Vi fick en fråga angående varför Premier League bara spelar med en boll på matcherna. Varför de inte har flera bollar runt planen, utan de måste springa och hämta bollen när den har sparkats iväg. Vi var ju liksom inte säkra på att det var så överhuvudtaget när vi fick frågan. Men vi utgick någonstans från att frågeställaren hade rätt och diskuterade lite grann. Sen fick vi skit av någon, såg jag så här, som hastigast för att haha, gick ni på den typ. Men så kollar jag upp det nu och det är ju visst så att de spelar med en boll bara. Där multiball system, som bland annat i de europeiska kupperna, alltså Champions League och sådär, har flera bollar runt planen. I Championship så får hemmalaget välja om de ska spela med en boll eller flera. Men i Premier League så är det en boll som gäller. Och då fick vi en fråga varför det är så. Det kunde vi överhuvudtaget inte svara på. Men då hittade jag just den frågan till en domare som jag inte skrev upp namnet på. Men de fick ett par svar. Så jag tänkte vi redovisa väl dem nu då, eftersom vi inte kunde svara på det förra veckan. Och det är då, vi ska säga att det viktigaste saken är väl för att det alltid har varit så i England. Och de är inte speciellt förändringsbenägna när det kommer till såna här saker. Men för att inte störa den naturliga rytmen var det första svaret som han gav. Och det handlar ju helt enkelt om att har en boll tjongats iväg, då ska den inte vara i spel på 2 sekunder igen, utan då ska man kunna vända ryggen till och lunka tillbaks till sin position helt enkelt. De räknar med att en boll är ur spel ungefär 30-35 minuter på en match. Och skulle man då inte ha de här avbrotten naturligt, så skulle bollen vara i spel mycket, mycket mer. Och det skulle då påverka liksom den normala spelrytmen som man anser att en fotbollsmatch ska ha.
Man kan ju tänka sig sådär, Premier League som har extremt högt tempo i sina matcher behöver den där typen av andningshål. Ja. Men sen är det väl också, kan jag tänka mig den där, att man inte vill ha ett hemmalag där bollen kommer tillbaka väldigt fort och de får kontra väldigt fort. medan bortalaget inte får samma möjlighet, för då är inte bollkallarna lika benägna, eftersom de har blivit tillsagda att inte vara det, att kasta tillbaka bollen fort, kanske. Jag menar, det har ju varit det där snacket om hur bollkallarna påverkas också redan som det är, med att de kanske ska hålla i bollen lite till om laget leder liksom. Hemmalaget leder.
Då måste jag berätta en anekdot som jag tror jag kanske har dragit tidigare vid något tillfälle, men det skiter jag i. Paulinho, som nu är tillbaka i Häcken, som spelade i Häcken tidigare också, hans farsa från Brasilien var på besök och bodde under några veckor eller ett par månader på Hisingen där och hängde med sin son och kollade mycket fotboll. Och det var en match som Häcken ledde med 2-1, tror jag, och den slutade 2-1 också. Men han stormade ner efter den matchen, jag kommer inte ihåg om det var till sportchefen eller till tränaren eller någon på kansliet, och var vansinnig. Och han sa: för fan, ni leder med 1-0 och det är en kvart kvar att spela. Varför finns det då bollkallar kvar runt planen? Skicka hem dem. Det ska inte finnas några bollkallar kvar med en kvart kvar att spela om man leder med 1-0 på hemmaplan. Det var obegripligt för honom. Det tycker jag är en sund inställning.
Det är skönt att det finns den där kulturella skillnaden inom fotbollen. Det innebär att alltså, i Sydamerika då går bollkallarna in i kafeterian om hemmalaget leder sista kvarten.
Han förstår inte hur de resonerar liksom. Bara skicka hem dem, vad fan gör de där? Det var liksom otänkbart för honom. Ett par andra förklaringar till varför man spelar då. The single ball system är då för att man vill undvika att få två bollar på planen, att det liksom ska kastas in en boll och det kommer ett inkast från två olika ställen. Och att man ska undvika att bollkallar gynnar det ena laget. Att man håller ju bollen när det ena laget har fått inkast och så är man jävligt snabb när det andra. Utan det ska då ske lite mer organiskt, har man tänkt sig. Det lyckades jag googla mig fram till här för en timme sedan. Hörde ni, det har hänt en sak som rör engelsk fotboll som det har pratats om, förutom det att England är färdigt för EM nästa sommar, så har Wayne Rooney slagit det där målrekordet som det har pratats om väldigt mycket. 50 gjorda mål på 107 matcher. Och han hyllas nu som den största engelska forwarden, och han hyllas som en speciell spelare. Det var väl Messi som var ute och uttalade sig om att han är en speciell spelare för den här generationen och så vidare. Men hur bra är egentligen 50 mål på 107 landskamper? Det är förstås väldigt bra, han är ju den bästa engelsmannen genom tiderna, men jag var tvungen att plocka ner lite statistik för olika spelare. Det är ju intressant att Messi uttalar sig, för han har ju då spelat 105 matcher, alltså två matcher mindre, och gjort 49 mål. Så att han har ju då chansen att gå upp på samma eller till och med förbi på de där två matcherna som Argentina ska spela. Cristiano Ronaldo har spelat fler matcher, har spelat 122 matcher, men också gjort 55 mål, så fem mål fler. Och det kanske ligger någonstans där i krokarna vart Rooney kommer vara på 122 matcher om man ska följa sitt målsnitt. En annan intressant är Zlatan, som har spelat exakt lika många landskamper som Rooney, nämligen 107, men han har gjort 57 mål, alltså sju mål fler. Vem tror ni är bäst då genom alla tider?
Vadå?
Mål i landslaget,
alla kategorier. Jag har ju den här brassen som gjorde typ 100 mål på 107 matcher.
Ja, nu ska jag säga Europa. Det var Europa som jag lyckades få fram en officiell statistik på.
Du viskar ju mitt öra innan sändningen började. Det var därför jag var tyst och lät Linderstam köra. Men det var det alltså ju, Puskas då.
Puskas. Ja, och det är lite tråkigt med de här. Jag tror på topp 10 är det tre stycken ungrare från 60-talet med. De var ganska bra då. Han gjorde alltså 84 mål på 89 landskamper. Det blir svårslaget.
Men det är ju svårt att jämföra sånt där över tid också. Som till exempel tycker jag siffran för Ronaldo är orättvis. För jag menar, han blev ordinarie i landslaget när han var 18 år som ytter. Då, på den tiden, så var ju inte ytterns roll att göra mål på det sättet. Det kom ju kanske 3-4 år senare att yttrar började göra mål. Och det var ju han som var föregångaren till det. Det var säsongen 2006-2007 när han gjorde 17 mål, tror jag, i ligan det året. Innan, det var ju en unik siffra då för en ytter att göra så många mål. Så att det är svårt att tolka de där siffrorna när det spänner över så mycket tid. Och även Rooney, så han har ju inte alltid spelat spets i England, utan han har ju spelat tillbaka dragen, och hans roll har ju varit att springa lika mycket defensivt som det har varit att springa offensivt. Och tror jag dragit ner hans siffra rätt mycket. Det man kan säga som kritik mot honom, det är att han inte levererar mästerskap. Nej. Egentligen sen 2004 när han slog igenom som 18-åring. Mm. Han har ju varit katastrofal i VM, i flera VM-turneringar. Och det är ju någonting som kommer att påverkas eftermäle. Alltså han måste ju lyckas i en stor turnering för att han ska kunna gå till historien som en av de största engelska spelarna. Nu är det ju liksom Bobby Moore, de där är ju, kommer ju alltid vara liksom helgon förklarade för det de gjorde 66. Mm. Och
nej, men alltså, han, jag menar inte minst nu, säg EM nästa år då. Han är ju verkligen den spelaren i det landslaget som ska dra hela det här. Han är ju den i särklass största stjärnan. Han kommer kanske vara den största stjärnan, ja, men tillsammans med Cristiano Ronaldo då, förstås, i hela EM. Så det är ju inte lite press han har heller att leverera. Jag menar, med tanke på att han slog igenom som 18-åring, och sen så har det ju alltid funnits spelare i de där lagen som har haft kanske ännu större press på sig. Det har funnits en Lampard och en Gerrard, och det har funnits sådana spelare. Nu är ju inte de kvar. Nu är det ju Wayne Rooney som det handlar om. Och där bakom finns det då liksom nykomlingar, liksom yngre spelare som visst är bra, men det finns ju ingen kulturbärare för det engelska landslaget som Wayne Rooney, som han kan ta rygg på nu. Nej. Så det har inte blivit lättare för honom, är min poäng.
Men det är ju en ganska låg siffra, alltså 50 mål bara.
Ja, ingen engelsman har gjort fler än 50 landslagsmål.
Det är märkligt, och det kommer jag ihåg, för det har varit mycket snack om det här målrekordet nu i flera år, för att man har ju sett att han kommer att ta det där förr eller senare om han får vara skadefri, och redan för 3 år sedan vet jag att det var mycket snack om det där, att han tog någon placering här och där, och redan då reagerade jag över det där, hur låg den siffran är. Men jag tänker att det måste ju ha att göra också med att är du i ett framstående fotbollsland, så är ju hårdare konkurrens om platserna. Du kanske inte slår in lika tidigt i landslaget, och du åker ut tidigare ur landslaget för att det kommer nya
alltid,
spelare.
Han har ju alltid varit givet.
Han har ju varit det. Han har varit det. Men sen ska man komma ihåg, han är ju inte färdig i sin karriär ännu heller. Nej. Han är ju bara 30 år som han fyller nästa månad här. Så att,
precis, han är ju nästan prick 4 år yngre än Zlatan, och de har gjort exakt lika många landskamper.
Men det är Zlatan, det är inte värt jämföra eller värt väga in, är att hans första 30 landskamper gjorde han med typ 7 mål på eller någonting. Så att det är hans senaste typ 70 som han bara ös. Hans snitt för hans senaste är ju makalöst.
Sen alltså, har ju, ja absolut, det är det ju. Så var det ju, han hade ju ett svagt snitt faktiskt.
Mycket inhoppar också i början där, liksom 2002 till exempel.
Men det är klart att det var ju Henke fram tills att Zlatan var ungefär 25, så var ju Henke den största målgöraren och den stjärna som skulle göra det liksom.
Så jag tror att Zlatan har alltså putsat sina siffror ganska mycket mot San Marino, alltså sådana matcher. Jag vet, han har gjort 3-4 mål mot sådana lag flera gånger. Det är klart, det påverkar. Sidan,
Rooney också gjort. Han har gjort ganska mycket sådana mål.
Ja,
men det är väl det som skiljer honom lite mot exempel Gary Lineker. För att han gjorde väldigt mycket mästerskapsmål och väldigt mycket viktiga mål. Och var liksom den här striken som gick fram. Vad har han gjort? 45-47 mål någonting liksom. Strax bakom där. Men hålls ju ändå som en högre målskytt, tror jag, för allt det kommer göra liksom.
Men det är ju skytteligan i VM, det lever man länge
exakt,
på.
Men det var ju som någon sa också, jag menar så här, Bobby Charlton och de här, de mötte inte San Marino och Liechtenstein 2 gånger om året liksom.
De mötte inte heller lag som backade hem på egen plan halva och parkerade bussen, och de mötte ju inte heller den konkurrenskraftiga liksom delen av fotbollen som finns idag. Det är klart att visst, du stampar på San Marino en gång i ett kval, varannan eller var tredje gång du kommer till ett kval, en riktig sådär blåbärsnation, men i övrigt så blir det ju inte lika mycket mål som det blev på den tiden.
Nej, det är
plus att lag idag är ju mycket mer defensivt drillade.
Vart rankar ni Wayne Rooney som Englands bästa forward om vi säger de senaste 30 åren?
Det är svårt.
Nej, det är en stor och svår fråga. Sådana gillar vi.
Ja, men 30 åren då, så är ju Lineker den största. Utifrån att han har lyckats i stora mästerskap och vad som är på att föra England till en VM-final då, 90. Så han håller igen nummer 1. Och sen kanske det är Wayne Rooney trots allt som nummer 2. Shearer ska ju in där såklart. Ja, i och för sig. VM 96 var ju en riktigt stor stund för engelsk fotboll. Shearer nummer 2 då. Rooney nummer tre. Där någonstans.
Ja, det är ju tre bra namn. Det får man ju ge dem. Helt klart. Rooney då, tar han en plats i vår nästa elva som jag tänkte att vi skulle ta ut tillsammans, nämligen en elva bestående av Manchester United och Liverpools trupper, de två ärkerivalerna som möts på lördag. Om vi tar ut en 4-4-2.
Oh, 4-4-2 går vi ner på,
ja,
nu.
Ja, det tycker jag.
Nu är vi back to the old school.
Det är klart vi ska.
Ja, okej.
Okay.
Vi snackar rak 4-4-2.
Ska vi inte göra det? Bara för att. I mål. David De Gea. Det är svårt att sätta någon annan.
Ja, det blir det. Det blir det.
Ja.
Det är såklart.
Högerback då?
Nej, Darmian skulle jag... Ja, i och för sig. Klein startar starkt.
Det är två starka
högerbackar faktiskt. Det beror på lite vad man har. Klein är bättre offensivt. Darmian skulle jag säga... kanske strået vassare defensivt.
Mm.
Så det beror på. Nu är rak 4-4-2. Det låter som att du ska kliva ner och stänga matchen här och spela lite rakare, enklare. Då väljer jag Darmian. Då väljer jag Darmian med det spelsättet. Ja. Italiensk drillad.
Ja, men det löser. Två centrala försvarare. Chris Smalling är ju själv...
Som han har spelat.
Ja, han är ju
självklart in faktiskt.
Ja.
Lovren var inte bra i början av säsongen, men det är
hans match mot West Ham gör att han aldrig mer ska få figurera.
Jag tror vi ska sluta nämna honom i den här podden.
Jo,
vi tiger igen.
Jag tror att vi kommer komma in på Lovren senare i den här podden.
Ja, jag var ju själv på plats på Emirates där för några veckor sedan. När han gjorde liksom en supermatch och man sitter där och undrar vad fan är det frågan om, varför just ikväll och sen kommer veckan efter liksom bara. Aha, ja. Det var precis så här det var liksom.
Exakt. Även en blind höna och så vidare.
Vänsterback är ju så oklar då. Det blir ju Luke Shaw som han har startat den här säsongen. Det går inte att ens diskutera.
Höger ytter. Det är ju inget lag som har speciellt utpräglade yttrar. Det är ju inte så de spelar någon av dem, så att det...
Men vi snackar 4-4-2 nu. Antonio Valencia tycker jag är en riktigt bra 4-4-2 ytter. Han har ju spelat högerback, spelar liksom tvåvägsspelare. Så en 4-4-2 Antonio Valencia. Nu är inte han ordinarie i Manchester United, så det blir lite snedvridet här. Jag skulle inte se Mata som en höger mittfältare i 4-4-2, så att men annars så hade jag kanske valt Mata som höger ytter. Men som sagt, du har ju valt att ställa ett rakt 4-4-2 här, så då väljer jag Antonio Valencia.
Ja, men visst, jag köper det. Centralt mittfält då, två stycken. Du vill ju ha en enforcer och ett geni här.
Ja, alltså som sagt, du har ju valt ett rakt 4-4-2. Jag tycker Carrick, han funkar inte ett 4-4-2. Det blir för stora ytor att täcka. Passar perfekt i 4-2-3-1 eller 4-1-4-1. Så att Jordan Henderson är ju given i ett 4-4-2. Ja, bra lungor, kan pumpa upp och ner box till box. Det är han och Bastian, eller han och Milner, som också tycker jag är en bra 4-4-2 mittfältare. Så att, men det är klart, Schweinsteiger med sin erfarenhet och sådär, kanske svårt att peta på.
Schweinsteiger, Henderson centralt då.
Herrera är nog också en rätt bra 4-4-2 mittfältare.
Henderson, Herrera?
Ja, det skulle kunna funka. Det är hårt om platserna där.
Ja, ställer du upp på det, Johan?
Ja, men jag fascineras lite av hur liksom, när man lyssnar på tränarkalla här och den här taktiska dispositionen liksom, kring hur man formerar. Skillnaden är om det är ett 4-2-3-1 liksom, hur tänket där. Det tycker jag är otroligt fascinerande. Jo, men det ställer jag upp på liksom. Det är lite så här liksom, man pratar om Mata, man pratar om Coutinho, liksom offensiva kraften liksom, som kanske inte riktigt får plats när man tar på sig säkerhetsbältet liksom och
Men det är fan, vi är traditionalister i den här podden när det kommer till engelsk fotboll, helt klart. Vänsterytter då?
Ja, alltså han är ingen vänsterytter i 4-4-2, men Coutinho är för bra för att lämna utanför, och han kan ju inte spela som en av två forwards, för du tänker ju lite mer så här big man little man, tillbaka på liksom.
Du snackar ju liksom, en stor och en liten.
Ja, precis. Och då får vi ju slänga ut Coutinho där. Och han kommer ju kanske inte ta defens så bra som vi vill, men å andra sidan kommer vi ju tjäna på det offensivt. Så att jag slänger ut han där.
Och då har vi ju två stycken för en big man och en little man.
Det känns ju som Benteke, Rooney.
Ja,
finns väl inte så många alternativ.
Nej, det är liksom
Danny Ings.
Nej, men Martial då?
Ja, han går inte in.
Inte i första matchen.
Hur petar in utan att spela den enda match?
Man hade ju kunnat tänka sig kanske om man hade flyttat på en sån som Depay ut på höger. Nu är ju inte han höger. Men för att få in honom så hade han fått ta klivet över till höger då, i så fall. Och han hade inte heller varit klockren i ett 4-4-2. Men...
det är ju inte spelare, det är inte spelare som är liksom drillade och fostrade till att spela 4-4-2 heller.
Nej, men det är, nej precis, så jag menar, det var länge sedan man spelade rakt 4-4-2, så att, det är inte så många yttermittfältare idag som blir den typen av tvåvägsspelare, utan de är vana att de har kanske en defensiv mittfältare som täcker upp bakom. De får ligga och inte på något sätt fiska, men de behöver i alla fall inte ta det defensiva ansvaret som yttermittfältarna fick ta back in the days.
Mm. Det är ganska fascinerande vilka spelare som är kvar, alltså som inte är med i den här startelvan. För ja, det är ganska liksom, det är ganska, ja, mix av spelare som inte kommer med liksom, att plocka ut de bästa.
Vem tänker du på främst?
Nej, men det är hela kompaniet liksom. Jag säger Schweinsteiger och Schneiderlin liksom, ja, Ings är förstås inte på det, men Depay,
alltså, Firmino
har vi inte ens nämnt här så här långt liksom. Mata kommer inte in då, vad sa vi?
Nej, men ta Mata, Firmino, Coutinho, det är inga 4-4-2. Vad får in dem i ett 4-4-2? Det går inte riktigt, och då måste du tvista ditt system efter de bra spelarna du har, och det gör ju en tränare liksom. Ja. Det är klart att han kommer bygga systemet för att få ut så mycket som möjligt av Coutinho. Jag tror inte att det blir fler 4-4-2 stöpta spelare i framtiden, utan går det på kolla på
snart kommer det tillbaka, det där går i perioder, det är trender bara.
Jag tror inte spelarna blir stöpta efter det. Däremot kan en tränare hitta ett sätt att vinna matcher med det, men jag tror inte spelarna som utbildas idag blir utbildade efter rakt 4-4-2.
Jag säger det, när Lasse Lagerbäck hamnar på övre halvan med sitt Sunderland här om en 5-6 år, ja, då är 4-4-2 tillbaks. Han gör det med en rak 4-4-2.
Ser vi fram emot.
Han försvarar defensiva fasta framåt. Jag gillar det. Han ställer upp lågt så de kan försvara mot bollen,
ja,
och inte mot eget mål.
Ja, just det.
Viktigt.
Innan vi släpper det här måste jag bara slå ett slag, för du sa Big Man, Little Man. Det är Ricky Gervais fantastiska lilla mini-sketch där med Wayne Rooney, Peter Crouch. Så de som inte har sett den bör genast gå in och googla den nu på studs.
Jag har inte sett den.
Nej, gör du då också efter den här då?
Det ser jag verkligen fram emot. United-Liverpool, ja. Vi pratade lite Coutinho här. Han är avstängd. Mm. Och Henderson är skadad. Det är två stycken spelare från Liverpool som vi tog ut i den här elvan som är borta.
Kanske deras viktigaste spelare, Coutinho utifrån sin nivå och Henderson utifrån sin roll som lagkapten och härförare nu för tiden i Steven Gerrards frånvaro. Så det är klart att det är riktigt avbräck. Nu vet jag inte, jag läste något om Henderson där att det var tidigare att det var liksom, han var osäker fortfarande.
Men, det är osäkert, men det, jag skulle säga att det är tveksamt att han startar den. Faktiskt.
Sen är det snack om, såg jag idag med Brendan, att han ska gå på trebackslinje. Kan det vara så?
Det är väl inte helt osannolikt att han går tillbaka till trebackslinjen här, eftersom trots att det blev förlust med 3-0 i förra vintern mot Manchester United funkade väldigt bra. Det resultatet var ju extremt missvisande för hur den matchen såg ut. Jag skulle inte bli förvånad om Brendan Rodgers går ner på trebackslinje på lördag.
Nej.
Han gillar ju att göra sånt där i den här typen av matcher.
Vi vet att han alltid kommer att hålla på och hatta hit och dit och när det går bra då är han ju geniförklarad, och när det går emot då blir man hängd. Det är ju den verkligheten man lever i som topptränare.
Hans problem blir väl då, kan jag tänka, att Emre Can, som var väldigt bra som en utav de där tre trebackslinjen förra säsongen, kommer få kliva upp i mittfältet för att ta Hendersons roll där centralt på mittfältet och städa lite där helt enkelt. Men jag tror Brennan Rodgers gärna hade haft en Emre Can där till höger i en trebackslinje.
Men är Sacco tillbaka, så det blir Sacco, Lovren och Skertl, eller?
Ja, jag skulle inte bli förvånad ifall Joe Gomez går in och tar en plats i den här trebackslinjen faktiskt.
Men han är ju back då?
Det skulle jag tro att Sacco gör.
Wingback?
Nej, inte alltså wingback. Nej, Moreno.
Ja, okej, okay. Moreno som wingback. Ja,
skulle
precis.
Jag tro.
Skulle kunna vara.
I sådana fall. Mm. Jag tror faktiskt Joe Gomez i så fall tar den där Emre Can-platsen till höger i trebackslinje. Han är ju högerfotad och har spelat som central försvarare i hela sin karriär egentligen, fram till han blev placerad som vänsterback utav Brendan Rodgers. Men vi får se. Sen så kommer han säkert, bara för att jag sa så, peta Sack och stoppa in Lovren där istället, så har man två i baken.
Han måste jobba upp ett självförtroende, Lovren, nu igen, vet.
Han gjorde ju det, ja. Det hjälpte ju inte. Han är ju för dålig fotbollsspelare. United då, det har varit en del snack om Manchester United under veckorna, och Van Gaal var ute och pratade med supportrar häromdagen i någon sån här fansmöte och så att ni kommer inte vinna titeln i år, vilket var precis vad supportrarna ville höra, tror jag. Vi kommer komma två eller tre, slår han fast. Och det är klart, det är ju en rimlig målbild, men känns inte lite, vad heter det, lite, den är nästan lite så här Spurs och ge upp på förhand. Det är så här, Simon Bain kommer in, nej, men vi kommer komma
max sjua,
precis. Man ger upp, fyra matcher spelade.
Ja, det är alltid det.
Vad
där
säger ni om signalen? Även
nej,
om
men det är
klart,
inte rätt signal att skicka. Samtidigt så jag tycker nog, utifrån den här säsongen har sett ut hittills, och utifrån att det transfersommaren andas så mycket desperation och liksom missade targets, och sen att det bubblar lite underifrån nu, med det kommer liksom uppgifter om att spelare är missnöjda med Van Gaals träningar och träningsupplägg och sådär. Då skulle jag säga att de får nöjda om de slutar 2-3 i ligan. Jag kan inte säga att de skulle vinna ligan. Det finns
fortfarande... Det är svårt att se att någon annan än Manchester City just nu ska ta hem det så som de har inlett. Och att
ja, dels. Ja,
de har ryckt åt sig ett poängmässigt försprång redan nu mot alla som kan hota dem.
Dels det, men också utifrån hur det ser ut i Manchester United. Att det är liksom, det är inte ett färdigt bygge än. Det såg ut som att han var på god väg i våras där och få till saker och ting. Och jag har väldigt svårt att se varför man inte har byggt vidare på det. Alltså spelsättet och den här höga intensiva pressen som hade i våras. Alltså väldigt mycket såg ju väldigt bra ut då. Men idag känns det som att en bra bit ifrån, och var ska målen komma ifrån? Litar man på att Wayne Rooney ska bära det ansvaret ensam? Ja, det kanske han gör än en gång, men det känns inte som att då kommer det att slåss om någon, liksom, ända in i kaklet om någon titel.
Nej, och kanske säger han så här också lite för att ta lite press ifrån sig
säkert.
Själv och från sina spelare, att låt City springa iväg då, så tittar vi inte så mycket på det. Så ser man att man ligger på samma poäng som Arsenal, man ligger 3 poäng före Chelsea, och man ligger ändå där, att det liksom känns lite mindre stressande att behöva ta rygg på Manchester City i det här läget.
Alltså med de fruktansvärda mängder pengar han investerat i laget de här senaste 2 åren, alltså, liksom, det är inte så att han kommer nu, alltså, vet, han hade den här förra säsongen på sig liksom, och nu och framförallt med, alltså, det är ju de obscena, de provocerande stora mängder pengar som liksom har bara sköljts ur klubben. Då måste man fan nästan säga, alltså, du har liksom ett jävla ansvar att sikta högre än så någonstans, skulle jag säga. För att, fan, hur mycket är det? 3 miljarder liksom? Eller bara,
sen har han ju sålt rätt mycket spelare nu också. Jag menar, Di Maria gick ju nu och sådär. Men det är klart att jag fick det där första året att bygga om truppen på som liksom överlappningsperiod. Nu det är ju år han ska börja visa resultat, och då ska de ju i alla fall slåss om titeln. Det är ju liksom kravet. Och gör de inte det, då är det ju ett misslyckande.
Han kan ju inte klaga över det lagen förfogar, för han har ju fått allt han pekar på, ja. Mer eller mindre liksom. De nu betalar för Martial liksom, men
de fick inte Pedro.
Nej,
som han pekade på. De fick inte Otamendi.
Nej, men det är ju inte för att, alltså,
det är inte för att de inte hade råd.
Nej, exakt, utan det är för att de föll på av andra anledningar liksom, och de borde väl gått in tidigare på Otamendi. De kunde gått in i juni liksom. De kunde gått in på Martial i juni. Det är liksom, ja.
Så är det.
Ja, det är det jag menar, att andas desperation deras fönster. Nu fick de ju kvar David de Gea, och det blir oerhört intressant att se vad det landar i. Ska han slänga in honom direkt här nu till helgen? Det naturliga svaret är ju att han ska göra det, med tanke på att Romero har sett skakig ut och var väldigt svag senast mot Swansea. Men det beror ju helt på liksom vad sägs i mötet mellan Fanchal och De Gea, vad liksom är De Gea.
Hur är stämningen nu?
Ja, liksom, precis.
De Gea är ju på rätt dåligt humör, om man har förstått rapporterna rätt.
Det är han säkert. Samtidigt så måste ju han lämna det bakom sig och leverera för den fotbollsklubben som betalar hans lön nu. Och det förutsätter jag att alla spelare.
Han känns ju inte som en spelare som skulle sitta och sura och inte prestera för att han är på dåligt humör. Det är inte den känslan man får.
Mästerskap nästa sommar, han vill väl vara första målvakt i Spanien då. Det är för han är det bara bita i det sura och inse att ja, men jag hade ju ett kontrakt då. Klubben vill inte sälja, då är det bara att spela.
Ja. Spelar han på lördag?
Jag tror att han gör det.
Alltså det är ju ändå, skulle jag säga, världens tredje bästa målvakt vi pratar om, så det vore ju tjänstefel att inte spela honom nu när det övriga liksom ändå är som det är. Det om den matchen. Har vi ett resultat? Vi brukar inte tippa här, men vi kan väl, bara för att din farsa var så...
Ja, jag skulle egentligen kolla med farsan vad han säger. Men ja, som exakt. Sagt, han är inte så insatt i det som händer på daglig basis.
Det är att, två lag som har haft svårt att göra mål.
Han skulle kunna säga 0-4 på den matchen. Liksom, han grundar inte på någonting.
Nej.
Inget speciellt.
Han går på magkänsla.
Ja.
Det är två lag som har haft svårt att göra mål, men som har haft lite lättare att släppa till senast. Även att... de inte har släppt in sådär jättemycket mål något av lagen, men framförallt svårt framåt. Va, tror ni på en målsnålt på Old Trafford?
Jag gör inte det. Vi har ett internt tips här på polarna liksom. Jag tror fan jag slängde in en 2-2 gissning där, bara för att det kan rassla till de
där
matcherna.
Det är några intressanta
ibland.
Dueller där. Jag tänker liksom Benteke mot Chris Smalling. Det kommer dras lite tröjor de två emellan, kan man gissa. Du har Wayne Rooney mot Skrtel. Det kommer dras kanske ännu mer tröjor.
Eller mot Dejan Lovren, beroende på.
Vad sa vi? Skrtel som ju egentligen, om man detaljgranskar honom, så drar han ju på sig ett par tre straffar varje match. Fasta situationer.
Men det gör ju många centrala
försvarare.
Det gör ju
för sig många, liksom. Men han ligger så jävla på gränsen. Jag tycker det är obehagligt att titta på som Liverpool-supporter. Vilken duell ser ni mest fram emot?
Nej, men det kanske är Benteke Smalling då, med tanke på att Smalling är så pass formstark, och nu får han ett riktigt test med en riktig oxe som matchar honom fysiskt, och det blir intressant att se om man kan fortsätta på.
Men det är ju, Smalling har haft ett otroligt bra start på den här säsongen liksom. Och den här som många United-fans har väntat på ganska länge, va, liksom, som har verkligen tagit klivet ut till och verkligen fått spela liksom mittback också liksom. Men nu får man ju se.
Det blir spännande. Men det är 2-2 sa du, Kalle?
Ja, 1-1 säger jag då.
1-1, ja. Kryss på båda.
Det blir sällan kryss i de här matcherna.
Nej, det blir ju väldigt sällan. Det är mycket röda kort också som ställer till matchbilder och sådär. Om ni får sätta ett rött kort på någon då, vem ryker? Skrtel. Vidic spelar inte längre, han blev ju alltid utvisad mot Liverpool förr.
Ja, det blev han faktiskt.
Och Gerard är inte heller med, han har också dragit på sig några röda kort mot United.
Ja, du har.
Mascherano snackade ju ut sig en gång där i möte på Old Trafford, kommer du ihåg det?
Ja, Jonjo Shelby, kommer du ihåg när han blev utvisad? Han gick fram till Sir Alex Ferguson och skrek: it's fucking your fault, it's your fault, det är du som påverkar domaren, i jävel. Typ sådär 19-20 år gammal.
Ja.
Underbart. Galen. Hörrni, vi har lite fler möten som vi ska ta en titt på, tänkte jag. Några pärlor. Vi kan väl börja med Everton-Chelsea. Chelsea som behöver poäng, minst sagt. Riktigt jobbigt läge.
Det är därför den är så himla intressant, just med att Everton borta är ju inte liksom den tacksamma matchen. Och
det är en svår match.
Och Everton är ju också lite behov av poäng. De har ju inlett lite, ja, ömsom vin, ömsom vatten och alltså... Skulle de torska hemma nu mot Chelsea, då kommer ju deras, det är lite vägskäl för dem också. Ska vi ligga i mitten under halvan och slåss i år igen, eller vill vi försöka hota uppåt? Och Chelsea, bara skulle de tappa poängens igen, så det börjar bli rätt många poäng upp. Alltså, City vinner ju kanske borta mot Crystal Palace, får man ju säga. De har ju riktigt tuff match i helgen, så att, det kan man inte förutsätta i och för sig.
Everton som sagt, det var ganska jobbigt i Everton. Alltså det var mycket interna bråk, mycket kritik mot ledningen, supporterna missnöjda. Vi har en John Stones. Den är också intressant. John Stones mot Chelsea som han nog har redan sett sig själv i den där tröjan. Han var nog där mentalt, känt som han lämnade in transferansökan av misstag förvisso. Som Martin, ja, men du ser frågan ut, Johan, men det var ju så att Martinez hävdade att han hade lämnat in transferansökan av misstag. Jag vet inte om han råkade hålla ett i handen.
Nej, men, liksom, hur gör man? Hur går det där till? Liksom?
Snubblar på tröskeln och råkar lägga den i postfacket där hos Martinez. Vi har inte fått någon riktig förklaring till hur det går till att lämna in en transferansökan av misstag, men så har det kommunicerats i alla fall.
Han skrev den så råkade han komma åt knappen och skicka liksom.
Ja, jag gillar ordföranden Everton, jag kommer ihåg vad han heter, han gick ut jävligt tydligt och liksom, så här är det liksom, bara oavsett vad så.
Alltså som fotbollsromantiker så tycker man ju att det är synd att inte fler klubbar har en ordförande och som liksom på det sättet brinner för klubben och har en sån connection till staden och laget och sådär. Det blir ju mer och mer ovanligt, men så att de här supporternas liksom, ja, men man får nästan känslan av att många supportrar hellre hade sett en oligark kliva in och betala skitmycket pengar och bygga en jättearena och allt det där. Det kan ju inte Ken Wright göra. Han har ju inte de pengarna. Men,
det finns ju två sidor av det där myntet. Att, alltså det, ingen rök utan eld. Den här kritiken mot Ken Wright kommer ju någonstans ifrån. Det är klart, om han var den här fantastiska ägaren som hela tiden gjorde de rätta besluten, varför skulle de då kritisera honom? Han har ju haft hur många år som helst på sig att hitta en extern ägare, och man vet inte hur aktivt har han verkligen ansträngt sig för att göra det. Han vet ju att det skulle vara det bästa för klubben att hitta liksom kapital som skulle kunna investera i en ny arena till exempel. Men han har ju inte lyckats, så vi snackar ju liksom 10 år som han har försökt nå dit utan
men,
att lyckas.
Men om man säger så här, med pengarna de hade kunnat få för John Stones, så hade de kunnat rusta upp arenan. Så mycket pengar var det ju prat om. Då var det liksom pratat om 500 miljoner pengar in för John Stones. Hur mycket kostar det att renovera Goodison Park? Kanske ligger det någonstans.
Det kostar nog mer än så, tror jag, tror. Men
sen är det åtminstone så är en bra bit på vägen. Om man vill säga så, man vägrar sälja en spelare, en lovande spelare, visserligen en av sina bästa spelare, men för de pengarna, då signalerar man ju ändå att man inte är i några ekonomiska
bekymmer. Nej, men jag tror att det är också ett kalkylerat beslut utifrån att de vet att de kommer kunna få de pengarna nästa år också. Säg att han gör en lite svagare säsong utifrån sin nivå, så tror jag i alla fall att med sättet som prislapparna bara stiger och stiger, så vet de att vi kan få de här pengarna nästa sommar också.
Priset på stadion stiger inte lika snabbt som priset på spelare.
Nej, det gör inte.
Men vad var det man läste om? Det stämmer om Chelseas renovering av Stamford Bridge att det skulle kosta 6 miljarder. Det är ju vad man köper en ny arena för alltså.
Ja, alltså det är ju det som är det luriga. När man ska hålla på och lyfta tak och sektioner och sånt där. Det kostar ju mycket som helst.
Men det låter jävligt mycket alltså. Vad kostade Emirates att bygga? Det var väl något sånt, det var ju inte ens se så mycket.
Men Friends kostade väl 4, var budgeterat för 3 liksom. Och då vet vi säger liksom, det gick ju som det gick. Men men ändå 4 miljarder för liksom ett ändå hyfsat nytt skrytbygge för 50 000 åskådare liksom. Där betalar man 50% mer för en renovering där kapacitet ska öka från 40 till 60, tror jag det var ungefär. Men det är som du säger att det är väl otroligt mycket moment i att bygga ut den arena som inte finns i, och bygga den från grunden. Men
precis.
Jag är inte i byggnadsingenjör.
Nej, det är vi.
Nej,
det är
byggnadsingenjör i nästa podd.
Vi är ute på ganska svag is här, känner jag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men, det är nästa möte då, så jag tänkte vi kunde ta en titt på Arsenal Stoke.
Fascinerande möten.
Ja. Det finns ju lite Arsenal-kille för dem som inte visste det tidigare.
Och det finns ju lite bad blood där liksom. Wenger hävdade att det inte betyder någonting alls, sa han i presskonferensen tidigare idag liksom. Men det är klart det gör. Shawcross där på. Mm. Det sitter ju i liksom. Och jag menar, Arsenal är också så otroligt hatade när de spelar borta mot Stoke på Britannia Stadium. Det är en av de svåraste borta arenorna. De är så jäkla hatiska liksom, med den här. Lyckas piska upp en fantastisk stämning. Jag kan ju bara uppskatta det liksom. Det är liksom, det är verkligen mot andra laget, för det egna laget.
Ja. Och buar alla som får bollen liksom. Det är bara det är fruktansvärt fruktansvärd stämning måste det vara.
Ja, men det är en av tyngre, tror jag. Så ja, men som Liverpool för slutet förra säsongen var 1-5 eller 0-5 eller vad. Nej, men den minan går man inte på var som helst. Alltså du kan göra en dålig match liksom, men det rinner ju inte iväg till 1-5 överallt.
1-6
1-6 till och med var det. Så det är liksom, men nu är det på Emirates liksom. Men jag tror inte Wenger och Jusen inte heller de såtaste vänner liksom, så där. Det ligger mycket här. De vill ta poäng av varandra. Och även om Stoke är ett annat lag idag än de har varit tidigare, så ja, är det en jävligt intressant match.
Får vi se en Shaqiri från start?
Det tror jag. Det som är lite Stokes problem är ju att när man kunde piska upp den där stämningen så hade man ju ett annat typ av spelarmaterial. Mm. Och det är nog svårt att göra matchplanen på samma sätt nu när man inte har Shawcross, han är skadad nu. Inte har de här fysiska spelarna som hade tidigare. Nu ska ju Stoke försöka liksom vinna matchen och spela på samma villkor som Arsenal, och det kommer de ju aldrig göra bättre än Arsenal. Så att men som sagt, det brukar alltid bli den där, lite mer när det blir när de spelar på Britannia faktiskt. Ja, då blir det den där hetska stämningen där. Och där tror jag Stoke känner att de har mer att komma med än vad de har borta på Emirates nu. Nu har ju Stoke öppnat väldigt svagt i ligan, och för deras del så blir ju det här en liksom ödesmatch liksom. Ska de stå på, de har väl bara 2 poäng hittills i ligan. Ska de stå på 2 poäng efter 5 matcher?
Och det är ju, de skulle ju hota uppåt. De skulle ju hota om Europa League-plats liksom. Det var ju deras målsättning, och det kändes ju inför säsongen som en ganska rimlig målsättning, ja. med spelarna de har tagit in och med hur de presterade under förra säsongen.
Och de har fått behålla liksom.
En Sosi, ja. Ja, det var ju en tung förlust. Jag tror vi har nämnt det tidigare i podden här att
man känner att han lämnade ett tomrum efter sig.
Han lämnade ett tomrum och tar bort både han och Shawcross och Asmir Begovic. Det är ju 3 ur centrallinjen som är borta just nu. Shawcross kommer komma tillbaka, men det är klart att det sätter avtryck.
Mm. Arsenal då? Hur ska de lyckas göra mål?
Jag skulle kanske fundera på det tidigare på sommaren och köpt den där anfallaren som kanske möjligtvis då var tillgänglig. Nej, men de måste väl få fart.
Vem tänker du på?
Det finns väl, alltså jag hade ju gärna sett fast jag tror att Benzema hade kunnat funka ganska bra, men jag tror inte han gick att lösa heller i sig, så vi behöver inte liksom, vi behöver inte ens gräva ner oss där hur tidigt man än var på honom.
Men du då, som följer ditt Arsenal vecka i ur och skur och vecka ut och vecka in och så, Alexis Sanchez som nu striker, är det någonting som ni Arsenal-supportrar diskuterar och funderar över?
Det har varit snacket har ju framförallt gått kring Giroud eller Walcott liksom. Nu är ju Welbeck skadad i vad det verkar ett halvår framöver. Så det har varit rätt liksom naturligt att han ska hålla sig till på vänsterkanten, men han är ju ett alternativ att ha längst där framme liksom. Framförallt för att också, jag menar, när Giroud har sina dagar, hans första touch som vi pratar om, det som får Bentner att se teknisk ut liksom. Och Walcott inte heller kommer till på, de har låg sjunkande försvar eller vad som helst. Han är ju rivig på ett sätt som ingen annan är liksom. Han är så oberäknig, han har ju lite av den här Suarez grejen att han, du vet aldrig var han tar vägen. Oftast går han i sig höger inåt. Han behöver, tycker jag, alldeles mycket söka sig bara inåt i banan.
Jag tror det är underskattat också, så som Arsenal spelar, att ha en forward som löper så mycket och stressar så många uppspel.
Ja.
Alltså precis som Suarez gjorde för Liverpool, det gör ju inte Giroud. Han har ju inte det pressspelet i sig. Han har ju inte de löpmetrarna eller den speeden i sig för att lösa det. Det gör ju Sanchez hela tiden. Mm. Oavsett vart han spelar så springer han ju och jagar boll och pressar. Och ha honom där uppe liksom, och pressa mittförsvaret och pressa alla uppspel och
ställa till lite mer oreda där. Känns inte det som någonting som Arsenal hade kunnat utnyttja med så mycket speed man har på övriga positioner?
Det tycker, och framförallt också finns det ett utrymme då att kunna kanske få in ett mittfält där du har Cazorla, liksom Coquelin, liksom balanserande, och ha Özil, och du får in både Chamberlain och Ramsey. Ramsey kanske då i vänster liksom med någon flytande fri roll. Han har visst varit lite bättre till höger. Men rent tekniskt liksom, kanske ett av de just nu bästa mittfälten som de kan skapa. Så det är en absolut en tanke.
Du får in Oxlade som har haft svårt att hitta sin roll och sin plats lite.
Alltså jag tycker bara han börjar surra bort sin defensiva naivitet liksom. Men annars han har ju ett mycket större register, till exempel till Walcott liksom. Han har nästan samma tempo i benen liksom, och en så otroligt mycket bättre bollkontroll, och han är ju en av de mest, alltså, han dribblar inte, han bara springer rakt fram liksom. Och det är ju, han är så snabb så det går ju liksom inte. Han gör ju sin motståndare på 5 meter, beta spring motståndare liksom. Det är ju han är ju bara 93 liksom. Det är lätt att glömma bort. Han har gjort rätt många säsonger i Arsenal nu liksom. Men han är ju en startspelare för mig idag alltså.
Vart placerar du honom?
Han
till höger,
till höger.
Det, och hur får du ihop alla andra då? Om han är till höger, hur får du ihop alla andra?
Men han nu kommer tränaren här.
Det är intressant att
vi har pratat om det här jättemånga gånger.
Nej, men jag vill nog ha Özil i en central roll. I så fall Ramsey är lite fri vänster roll liksom. Idag han spelar en hel del främst till höger när han är inne liksom. Men han är lika, alltså det är en väldigt flytande mittfält där liksom både Sanchez och Özil då, om det är Ramsey som spelar liksom i den senare offensiva trion, de byter ju väldigt mycket platser. Det är ju liksom, det är ett levande mittfält på det sättet. Så det, men nu är
Ramsey också till vänster och så Sanchez längst fram då.
Om vi pratar liksom om man skulle få med Sanchez liksom i ett anfall.
Men om ni inte får med Sanchez i ett anfall då?
Vad säger du? Nej, men alltså det är antingen, då får man alltså ta beslutet att man ska ha liksom Ramsey till höger, eller man ska Ox till höger, och så om man behöver Coquelin på defensiva mitten, eller man kan slänga Ramsey där lite mer flytande.
Okay. Alltså mitt det är ju det där problemet du hamnar i. Coquelin är kanske av alla de här kanonerna de har, Özil, Ramsey, Cazorla, så han är den lättaste att plocka bort utifrån sin meritlista. Ja. Men han är den laget behöver mest
det
blir ju ett pussel att lägga, och som sagt, jag brukar alltid säga det blir alltså i 99 fall av 100, eller om laget spelar 50 matcher på säsongen, så löses det i 45 av de 50 matcherna av skador, folk som är på väg tillbaka från skada, precis har kommit tillbaka, dålig form, någonting sånt. Så det kanske är 4-5 matcher på en hel säsong där man har alla tillgängliga. Så det är inte något jättestort problem, men
där
det är intressant
man nu,
att diskutera kring det.
Det är ju vanligt för Arsenal att ha så få skador som
men det har vi ändå, alltså vi har ju ändå liksom Wilshere borta liksom. Det är inte så jättemycket nu, men Rushiskin, han är i sig en ren liksom backup mittfältare idag, men det finns ju några killar som hade kunnat vara en kandidat till att kunna gå in på en startplats. Men det är ju som, och Coquelin tycker man märker med honom att han har börjat ta lite mer större offensiv initiativ. Han spelar bollen mer, alltså han har släppt, alltså inte att han går släpper sin säkerhet ton, men han har börjat titta lite mer framåt i banan, blir lite mer bekväm, har fått ett halvår liksom på det här mittfältet. Man ser att han vågar liksom, han slår den här crossbollen ut till vänster senast liksom, slår han 2 gånger liksom, så var helt perfekt ut på Sanchez kom där liksom. Helt rätt som du säger liksom, att han blir liksom lite lätt att ta bort just därför att sen har Cazorla varit otroligt bra liksom, i den här
han rollen. Är för bra för Peter, ja, det går ju inte det liksom, att göra det.
Intressant, spännande möte det också. Vi pratade om det precis inför här, vilken bra lördag det var.
Du har ju sparat lördagens godbit här nu.
Palace City.
Ja.
Seriefinal. Fantastiskt ju. Pardew. Vilken man.
Synd att inte Jönsson är här när du säger det. Det är lika kul varje gång att ta upp vilket kni
han byter färg. han blir lite rödare i ansiktet när man nämner Pardew. Men det är helt fantastiskt. 9 poäng så här efter 4 omgångar och ensam på andra platsen där bakom Manchester City som har full poäng. 4. Känns som att även om Palace har inlett starkt, man har kanske inte mött det tuffaste motståndet heller, och Manchester City kommer blåsa dem av banan på hemmaplan trots allt.
Man vet aldrig när de har sin 12:e spelare där på Selhurst Park. Alltså,
nej, det är sant.
City, jag tror också att gå in i den matchen så kommer City första 20 så kommer de blåsa dem av banan. Mm. Sen kan det ske någonting som bara får matcherna ändra karaktär. Om det är den 12:e spelaren som börjar tugga igång och ger dem energi eller någonting. Men jag tror också att det blir så att första 20 eller första halvtimmen så kommer City flytta boll och de kommer bara få springa och jaga skuggor. Men sett till hela matchen så tror jag nog att de kan ge dem en match i alla fall. Mm. Det tror jag.
De
är ju sånt där lag som aldrig ger upp eller? De kan ligga under med 3-0 hemma mot Liverpool och så kan det bli 3-3 liksom. För att de har en 12:e spelare som hela tiden påminner dem om att det här är inte kört och ni spelar för.
Men de har ju sålt Dwight Gay, så det kommer
jag förstår inte riktigt den försäljningen.
Alltså jag tycker det känns som Dwight Gayle är den mest misshandlade spelaren i engelsk fotboll.
Han är ju bra. Championship.
Ja visst.
Jag fattar inte alls. Alltså
för mig, alltså han startar ju nästan aldrig.
Han var ju avgörande under våren när han spelade. Han gjorde ju skitmånga bra
förra
matcher.
Våren, ja,
nu, alltså,
förra våren.
Var ju liksom skitbra.
Och så släppte de ju Glenn Murray nu. Och det det tycker jag var en jättebra värvning för Bournemouth som plockade honom. För att i våras så hade ju han några matcher där han ensam sysselsatte motståndarnas backlinje och jag tyckte det var en klockren forward för Palace och deras sätt att spela. Jag tyckte det var deras bästa forward. Men sen la de massa pengar på Connor Wickham, vilket jag inte förstod. Vilket jag inte förstod. Och ja, vi får se om det är Pardew eller om det är vi som är får rätt i det här fallet. Men jag tror att det var ett misstag att släppa Glenn Murray. Det tror jag.
Jag tror det var ett misstag att släppa Dwight Gayle också. Men om någon, han har liksom aldrig fått chansen på något sätt. Och varje gång som han liksom på något sätt har fått chansen känns som man har tagit den och varit riktigt bra och gjort mål, gjort viktiga mål. Och sen så är han tillbaka på bänken nästa match ändå.
Han hade ju den där riktigt bra perioden där våren, när, den där 3-3 matchen mot Liverpool till exempel.
Ja, men där var han då, där var han inhoppare till exempel.
Var inhoppare då. Men då trodde man ju att han skulle ta avstam till nästa säsong och blir liksom nu ska han. Men han spelade inte mycket förra säsongen.
Nej, han var tillbaka på bänken då liksom. Men han är dålig, han måste vara dålig i träning.
Men precis, de som ser han i träning har ju såklart bättre förutsättningar att bedöma han.
Manchester City då. Du var inne, du twittrade precis före vi gick in där om vilka som var nominerade till månadens spelare, bland annat David Silva. Som jag tycker är självklart. Alltså han håller en nivå som
Gomis, Riyad Mahrez, det var Ayew, det var Chris Smalling och det var Kolarov. Precis. Som var nominerade.
Jag har spelat skitbra allihop. Smalling har varit jättebra. Gomis har förstås varit jättebra. Ayew, Mahrez, nivån som David Silva har hållit de här fyra matcherna och det som, när han är i den här formen, det är ju ingen annan i Premier League som hänger med.
Nej, jag tycker nog också att han har stuckit ut så pass mycket. Det är klart man kan imponeras av en sån som Riyad Mahrez som har gjort mål. Absolut. Och poäng och sådär. Men jag menar, jag såg ju deras match här mot Tottenham och jag tror inte alla har sett den matchen. Men för då, många stängde nog av tvn efter 20 minuter. Det var inte så himla rolig match kan jag meddela. Men han gör ju inte avtryck liksom i en sån match på det sätt som Silva gör.
Silva får
hela
ju
tiden.
Hela Manchester City och klicka.
Ja,
hela tiden. Allt går genom honom. Det är liksom, han sätter tempo, han sätter alla i spel. Han läser och ser allting. Det tycker jag är fantastiskt att se. Det är min personliga favoritspelare i Premier League just nu. Jag tänkte vi skulle bara nämna också West Ham Newcastle som är i helgen. För att det är två liksom på något sätt intressanta lag den här säsongen. Newcastle har värvat väldigt mycket, värvat väldigt bra. För en gångs skull spenderat stora summor. West Ham som har två riktigt bra resultat och två riktigt dåliga resultat från de här fyra matcherna.
Bra, två bra borta resultat och två usla hemmaresultat.
Precis, 3-0 mot både... Eller 2-0, 2-0 mot Arsenal och 3-0 mot Liverpool borta. Och så får man stryk mot Bournemouth och... vilka var det fjärde laget man mötte där då?
Jag minns inte nu. Jag kollar upp det.
Gör det. Vad säger vi om West Ham så här långt? Det är svårt att veta vart man har dem.
Otroligt svårt att veta vad man har. Nu spelar de ju hemma igen. De har ju någonting att bevisa liksom. Samtidigt som Newcastle ligger nere i skiten där. Och McLaren har ju verkligen
Leicester var det hemma.
Leicester, just det. Ja, men det blir ju lite av en värdemätare för att veta liksom Newcastle, alltså Leicester och Bournemouth är liksom två relativa. Leicester kommer förra säsongen, Bournemouth den här liksom, och så nu blir det Newcastle utan mitt, ja, hypotetiskt mittenlag liksom. Vad fan, ja, hur starka är de?
Ja, det är spännande. Jag vet inte hur mycket vi behöver säga om den matchen, men vi kan ju slänga in Mikael Arnessons fråga här. Visst åker Newcastle ur Premier League i år? Han har dessutom taggat in Fredrik Jönsson på frågan.
Ja, det gör han ju rätt. Det måste vi applådera att han taggar in Jönsson. Men nej, det tror jag inte att de gör. Men,
det kan de inte göra.
Nej, och någonstans så tror jag att... de kommer vara det där laget som de var tidigare. Jag menar, då har de gått starkt på hösten och så har de fallit ihop på våren. Nu kanske det blir liksom tvärtom, att man börjar väldigt svagt och så kommer man komma in i en period, kanske november till januari, där spelet fungerar. Då tar man så pass många poäng så att man skaffar sig lite andrum. Men jag blir lite orolig för Newcastle när liksom en Mitrovic ska bära anfallet och börja säsongen på det här sättet.
Det kommer vara avstängt
liksom
halva säsongen.
Ja, och så jag menar, då är det Papi Cissé som ska springa runt där. Och det är klart, han snubblar ju in några bollar för att han står rätt i straffområdet. Men han kan ju vara så fruktansvärt usel med jämna mellanrum. Och det, liksom, det håller ju inte. Nej. Ha en sån där forward som är så liksom... Ja, begränsad både i sitt liksom targetspel och i sitt sätt att sitt obefintliga press och jobb defensivt liksom.
Nej. Men som sagt, så kommer de ha den där perioden och då kommer de ta poäng mot alla lag.
Förmodligen.
Så är det ju, för den kvaliteten finns ändå kvar i truppen. Tycker man måste se.
Får jag ändå nämna där Chancel Mbemba, där mittbacken de har fått in bredvid Colchino, som faktiskt har sett väldigt lovande ut. Och det där är ju en position som Newcastle har haft stora problem med. Det har liksom snurrat runt ett antal spelare där de senaste åren och ingen har ju egentligen varit tillräckligt bra. Ja, Steven Taylor har ju varit det i korta perioder när han varit hel och skadefri, men det är ju inte så ofta han är det. Mike Williamson hade väl en period där han spelade som i trans där under säsongen 2011-2012 där de kämpade om fjärde platsen, men hade inte tillräckligt bra heller. Men Mbemba har ju faktiskt visat att han har en del muskler och kanske kan bli den där liksom parhästen till Colchini som Newcastle har saknat.
Verkligen. William Karlsson skriver så här: har Swansea någon som helst möjlighet att slå sig in på topp 4?
Nej.
Det är så tråkigt att konstatera. Vi får ju alltid den här frågan när det är ett lag som börjar väldigt bra. Det har ju varit Swansea tidigare också. Vi såg Southampton förra året längre. Det var liksom så här, de låg topp 4 med liksom 10 omgångar kvar.
West Bromwich gick ju svinbra under Steve Clark här en höst för 2-3 år sedan.
Vad har hänt med Steve Clark?
Ja, han har ju något lag nu. Vad fan, han är väl nere i Championship och snurrar nu. Jag ska kolla.
Ja, det kanske han är. Men det är ju liksom alltid så, vi vet ju att det blir ju något av de fyra vanliga. Det kommer ju vara, Manchester City kommer ju vara där och Arsenal kommer ju vara där och United kommer ju också vara där och Chelsea. Det är ju de fyra som det handlar om.
Han är i Reading nu.
Han är i Reading, ja, all right. Underskattad manager.
Det är en sympatisk manager. Ja. Jag gillar ju honom skarpt. Men... ja.
Han var ju assisterande.
Jag tyckte
till
ju inte han skulle få gå där från VBA när han fick sparken där. Men ja, vissa fans tyckte ju att det var rätt att han fick gå, så att de kanske ser saker på annat sätt och liksom, ja, jag vet inte. Det kanske finns saker under ytan som vi inte känner till.
Nej. Men Swansea, som sagt, vi har ju konstaterat det här förut, att det blir ju alltid de samma som är där uppe. Men vart tror ni Swansea landar då?
Nej, liksom övre halvan, det kommer de att hamna på. Men svårt att se att de ska... Tar de en sjätte plats, då är det en fantastisk prestation av dem. Jag skulle tro 6-8.
Ja, precis. Jag skulle säga 6-8, det känns. Och det är ju lite så säkert. Alltså, det är ju... De första sex, som du säger, sjätteplatsen där liksom, då ska du kicka ut antingen som att på förhand liksom någon starka så här Liverpool eller Tottenham liksom, eller, ja, eller måhända någon av de andra som vi nu indirekt räknar in topp 4. Men de är ju tillräckligt bra för att kunna slå alla och framförallt liksom hålla de andra mellanlagen på stången liksom. Men att verkligen slå sig in där, det är ju, hoppet är för stort liksom. Och det slutar med att då, ja, någon jävel blir intresserad av Kjellvin när han fortsätter ha en kanon som Solk eller bara Gomis liksom fortsätter liksom. Och så istället för att de kan ju inte förstärka på samma sätt. Däremot så kan de förstärka motstånd där i ett eventuellt januarifönster. Det beror på hur mycket de kan hålla kvar och hur mycket muskler de har och sånt där. Men, ja.
Tappade ju Boni till exempel. I januari.
Ja, det är ett tydligt exempel. Liksom. Mm. Och det blir ju svårt då.
Det blir intressant att se. Hur långt kontrakt ska göra med Ayu? Han kom väl som free transfer?
Ja, säkert 3-4 år i alla fall.
Ja, vi får hoppas att de kan hålla i honom. Att han kan fortsätta hålla den här fina formen.
7 mål på de två, va? Gomis och Ayu efter.
De har gjort alla deras mål.
Och så Jonjo Kjellvi som efter han anlitade den privata kocken där och han har tagit tag i sitt liv. Han har väl egen PT och såna saker som kommer hem till honom.
Ja, otroligt bra.
Så, ja, han har fått ordning på grejerna.
Men ta liksom bara så här, säg att Gomis skulle bli skadad nästa vecka. Ja. Var borta 3 månader. Då är det Eder, den här nya portugisen. Det är han som ska bära Swansis anfall. Mm. Och det är ju ett oskrivet kort. Vi vet ju inte vad vi har honom. Vad får vi av honom? Så de är ju fortfarande så pass liksom bräckliga för skador. Mm. Även om de har på vissa positioner väldigt bra täckning. Så blir fel spelare skadad. Ashley Williams skulle också vara ett jättetapp.
Ja, ja. Ted Ström undrar, vad behöver Tottenham förändra? Tar Son en ordinarie plats jämte Eriksen och Chudley i den offensiva trean? Och Son ska ju in. Det är ju inget
snack. Han har ju varit otroligt bra Tyskland, så att ja. Det är väl inget snack om den saken.
Det är ju en startspelare som de har
köpt. Han köptes ju för att vara en startspelare.
Det tycker jag inte känns som någon tvekan. Men räcker det då för att få igång Harry Kane framförallt? Han är ju mållös så här långt i ligan.
Jag tror att det kommer lossna för Harry Kane. Han kommer inte ha en sån där höst som i fjol när han kom in och blev ordinarie och allt bara studsade in oavsett vad han gjorde. Men jag tror att det kommer lossna och så kommer han kommer målen rulla på.
Han gjorde ett fint mål mot Schweiz här i veckan.
Precis,
riktigt, riktigt strikermål.
Riktigt för självförtroende.
Han kommer inte chanser tycker jag, till skillnad från vissa andra anfallare som blir skallade. Han kommer inte avslut och det är några liksom, skott som är tajt utanför stolpen. Ja, det är en decimeter hit och dit och de är fel decimeter just nu. Men han är ju där. Det kommer som du säger, det kommer ju släppa förr eller senare känns det ju som.
Men det blir intressant att se Son om han kan leverera nu. För nu blir det liksom en miljö där han ska ta den där klivet från att vara en bra spelare till att vara en väldigt bra spelare om man ska ju avtrycka i Tottenham och lyckas i en lite större klubb i England.
Mm. Alex Fagerholm vill ställa 2 stycken nyförvärv mot varandra. Firmino eller Depay, vem kommer göra större succé de närmaste 2-3 åren?
Ah, jag tror Depay.
Det tror jag också. Han har... Det känns man har det här registret. Han liksom han har någon stjärnglans i sig. Han bara kommer
någon
lyckas.
Självklarhet,
någon självklarhet i sig. Liksom, du bara ser på han liksom. Han bara sådär, alltså den där jäveln kommer det gå bra för.
Ja, men så när han gör det där supermålet mot Brygge där. När han lyfter över försvararen och avslutar liksom. Det fanns någon självklarhet i det också då. För det var väl kvitteringen han gjorde då. De hade väl gjort 1-0 då tidigt i matchen. Och han gjorde kvitteringen. Det var liksom inte, kolla vilket jävla mål jag gjorde. Att han blev förvånad över att wow, utan det var liksom så här, hämta bollen, vi ska göra till. Mm. Det var som att, ja, vadå, det där har jag gjort förr. Ja. Så jag tror att, precis som du, att det finns liksom en potentiell stjärna i Depay. Och jag tror absolut att han kan nå dit. Han är inte riktigt där än, för jag tycker att han är lite för ojämn, men...
Han är
20, fyller 21, va?
Ja, något sånt.
Så liksom, det är ju...
Det var någon som hade klippt ihop en rolig liten video från holländska landslaget. Holland som går väldigt dåligt. Videon hette Depay har för dåliga lagkamrater. De hade klippt ihop allt han gjorde under den här matchen, vilket var hur mycket som helst. Han dribblade, han slog sjukt fina inlägg på pannan på sina anfallare och allting liksom studsade 3 meter över och det var liksom hejkon bacon. Han gjorde liksom dragning efter dragning och liksom hur mycket fina inlägg som helst och passningar och allt han gjorde var rätt liksom. Och alla hans medspelare bara tappade boll och
Huntelaar skulle ha varit kvar på plan alltså.
Vad sa du?
Huntelaar skulle ha varit kvar på plan alltså.
Huntelaar ska alltid vara på plan. Målgaranti.
Vi tar en sista fråga från Henrik Auvinen. Jag vet att du måste springa, Kalle. Everton och Arsenal på schemat säger att Mo får det till 4 poäng av 18 möjliga i början på säsongen. Ryker han då?
Nej, det tror jag inte han gör.
Han skulle ju potentiellt då kunna förlora nu i helgen borta mot, ja. mot Everton. Så när det är Arsenal nästa, det är ju inga givna poäng där, om man säger så. Då kan, det kan ju faktiskt vara så att han står där efter 6 omgångar med 4 poäng.
Nej, men det är för stor prestige i det där, det tror jag inte.
Han har ju så mycket att falla tillbaka på också med förra ligatiteln och det där. Så att, det kommer han inte få. Däremot så... Det som skulle kunna börja gro underifrån, det är ju liksom om man gör fler snedsteg som man gjorde med Eva Caneiro och här och alltså att klubben får dålig PR för hans liksom beteende, så det skulle kunna få kanske honom att få sparken i en framtid här, men inte utifrån resultat nu i höst, det kan jag inte se, utan det kommer få gå mer tid i så fall.
En pressad Mourinho är ju dessutom underhållande att följa, för då kommer det ju ofta ännu mer utav de här vad ska jag säga, lite verklighetsfrånvända analysen av spelare och domare och allt vad det kan vara. Det brukar vara ganska underhållande.
Men behandlingen av henne, det berättar ju någonting, det är ju symptom för någonting annat, känns det ju som, Eva Kanera, alltså, det är någonting, alltså när du lägger sån fokus på det, så är det ju, ja, då är det ju någonting annat som inte stämmer liksom. Då är man ju, ja, lite mot väggen på något sätt liksom. Ja, det är fokuserar man på en sak liksom.
Det är ju någonting som inte riktigt stämmer där, så är det ju helt klart. Hörde ni, tack Kalle för att du kom, tack Johan för att du kom. Mitt namn är Patrik Syk. Vi hörs om en vecka igen. Puss på er, mina vänner. Let's pretend, let's pretend.